Sidan 288. Plaster. Under senare år har utvecklingen av olika plastmaterial gått fort och idag finns tusentals olika plaster. På samma sätt som metallerna har olika egenskaper har plasten också olika egenskaper. Plast kan vara hårt som stål och mjukt som bomull. Vissa plaster smälter vid låga temperaturer medan andra kan användas i motorer med höga temperaturer. Genom att baka in trådar i plasten kan vi få material som är både starkare och lättare än stål. Plasterna har på så sätt fått en allt större betydelse för människan när nya material tas fram. Nya användningsområden för plaster dyker ständigt upp. Ett viktigt område idag är att få fram plaster som kan leda elektrisk ström. Eftersom plaster är lätta och ofta billiga att framställa söker man ersätta andra material med lämpliga plastsorter. Vid tillverkning av till exempel bilar, båtar och flygplan används allt mer plast. Genom lägre vikt blir förbrukningen av bränsle mindre. Inom idrotten har användningen av olika plastmaterial gjort att resultaten ständigt förbättrats. Sim- och löpadräkter är tillverkade av plastmaterial som minskar motståndet mot vatten och luft. Tennisracketar, hockeyklubbor och skidor som förr gjordes av trä är nu tillverkade av olika plastmaterial. Vänster bildtext. Nylon är en av de bäst kända plasterna. Nylonstrumpan började tillverkas strax före andra världskriget. Under kriget låg tillverkningen nere men upptogs igen efter krigsslutet. Strumpan blev en försäljningssuccé och damerna köade för den då så åtråvärda strumpan. Höger bildtext. Moderna material av plast kan vara hårda som stål och mjuka som bomull. Sidan 289. Olja blir plast. Olja är idag råvara för nästan alla plaster. Det är dock inte mer än cirka 4% av all olja som går åt för att göra plaster. Naturgas används också, men i mindre omfattning. Nästan all olja och naturgas förbränns idag för att ge oss energi, men det vore kanske bättre att vi sparade lite åt framtiden. Inte bara för att tillverka plaster, utan också till färger, tvättmedel och läkemedel där olja är råvara. Olja är en blandning av olika kolväten. De kolväten man behöver för plasttillverkning får man genom krackning. Det innebär att längre kolvätekedjor slås sönder i kortare kedjor. De kolväten man då får fram är oftast omättade, det vill säga de innehåller en eller flera dubbelbindningar. På bilden nedan ser du några av de viktigaste kolvätena som utgör råvara vid framställning av plaster och gummi. Övre bildtext. När man tillverkar plastfolie och plastpåsar blåser man luft genom varm plast, till exempel polyeten, så att det först bildas en flera meter hög ballong som bilden visar. Ballongen får sedan löpa mellan två valsar där den dubbelvikta folien trycks samman. Nedre bildtext. Olja. Eten, C2H4. Propen, C3H6. Buten, C4H8. Butadien, C4H6. Sidan 290. Alla plaster är uppbyggda av stora molekyler. De har bildats genom att tusentals små molekyler kopplats samman. De små molekylerna kallas monomerer, mono är lika med en. Och de stora, polymerer, poly är lika med många. Den reaktion som sker då de små molekylerna kopplas samman till den stora polymeren kallas polymerisation. Utgångsämnena, monomererna, kan vara av samma slag. Vid polymerisationen länkas de samman till långa kedjor bestående av tusentals monomerer. Våra vanligaste plaster polyeten, PE, och polyvinylklorid, PVC, bildas på detta sätt. Övre bildtext. Med gem kan man på ett bra sätt illustrera hur en plastmolekyl byggs upp. Varje gem föreställer en monomer och gemkedjan är den bildade polymeren. Nedre bildtext. Så här bildas polyeten, PE, som är den vanligaste plastsorten. Monomerer, polymerisation, polymer. Etenmolekyler, C2H4, monomerer, ger polyeten, polymer. Sidan 291. Övre bildtext. Polyvinylklorid, PVC, är vår andra stora plastsort. Den byggs upp på detta sätt. Vinylkloridmolekyler, C2H3Cl, monomerer, ger polyvinylklorid, polymer. Utgångsämnena, monomererna, kan också vara av olika slag och utgörs då inte av omättade kolväten. Vid polymerisationen reagerar molekylernas ändgrupper med varandra varvid oftast vatten avskiljs. Bakelit, nylon och polyestrar är exempel på plaster som bildas på det här sättet. Denna typ av polymerisation kallas polykondensation. Utöver en eller flera olika polymerer innehåller ett plastmaterial ofta tillsatsämnen för att ge plasten de rätta egenskaperna. Exempel på tillsatsmedel är mjukningsmedel, färgämnen och jäsmedel för att få till exempel skumplast. För att få starka plastmaterial bakas kolfibrer in i polymererna till kolfiberarmerad plast och glasfiber till glasfiberarmerad plast. Nedre bildtext. Monomerer, polykondensation, vatten, polymer. Sidan 292. Termoplaster och härdplaster. Om man värmer plaster blir en del mjuka och kan smältas. De kan formas på lämpligt sätt när de är varma. Om de sedan får svalna behåller de den form de fått när de var varma. Sådana plaster kallas termoplaster. Polyeten, plexiglas och nylon är exempel på termoplaster. De långa molekylerna i en termoplast kan liknas vid kokta spagettistrån. När spagettin är kall går den inte så lätt att forma därför att stråna klibbar tag i varandra. Men om vi värmer spagettin kan de olika stråna lätt glida över varandra och vi kan forma spagettin som vi vill. Om stråna inte glider tillräckligt lätt kan vi sätta till en klick smör eller margarin. På samma sätt kan man sätta ett ämne till plasten, en mjukgörare, för att den ska gå lättare att forma, till exempel i plastfolie. Andra plaster, exempelvis bakelit och epoxiplast, mjuknar inte då de värms. De måste därför få sin slutgiltiga form redan vid framställningen. Sådana plaster kallas härdplaster. De långa makromolekylerna i en härdplast bildar tillsammans ett nätverk som hindrar de olika molekylerna att glida över varandra som de kan i en termoplast. Övre vänster bildtext. Termoplast. Övre höger bildtext. Yoghurtburken är gjord av styrenplast som är exempel på en termoplast. Bilden visar en burk före och efter upphettning. Nedre vänster bildtext. Härdplast. Nedre höger bildtext. Många båtskrov är gjorda av epoxiplast som är ett exempel på en härdplast. Sidan 293. Bioplaster. Förutom olja och naturgas finns det inom växt- och djurriket också råvaror till plaster. Plaster som framställs av naturliga råvaror kallas bioplaster. De vanligaste råvarorna är cellulosa, stärkelse och proteiner. Fördelen med bioplasterna är att de bryts ganska snabbt ner av mikroorganismer och solljus. De bidrar heller inte till den ökade växthuseffekten. Bland många produkter som skulle passa till att tillverkas av bioplaster är blöjor och avfallspåsar för hushållen. Fibrer är tunna trådar. Naturmaterial som bomull, lin, ull och silke är uppbyggda av långa makromolekyler, jättemolekyler, som tillsammans bildar tunna fibrer. Eftersom fibrerna finns färdigbildade i naturen kallas de naturfibrer. Fibrerna kan sedan spinnas samman så att vi får trådar att göra tyger av. Numera har vi lärt oss att göra om naturens konstverk genom att tillverka konstfibrer. Man skiljer på regenererade, återbildade fibrer och syntetiska fibrer. Regenererade fibrer tillverkas av ämnen som finns i naturen. Man kan till exempel lösa upp cellulosa från pappersmassa eller bomull och spruta ut den lösta cellulosan till tunna trådar genom fina hål i ett munstycke. Fibrer eller trådar från cellulosa kallas rayon eller viskos. Syntetiska fibrer är plast som smälts eller löses upp och som sedan sprutas ut på samma sätt som cellulosafibrerna. Syntetiska textilfibrer är till exempel fibrer från akrylplast, dralon, amidplast, nylon och polyester, terylen. Övre bildtext. Många mediciner är förpackade i kapslar av bioplast som bryts ner i magen. Mitten bildtext. Spindeltråden består av sammanflätade proteiner som är starkare än både stål och aramidfibrer. Nedre bildtext. Tyget i varmluftsballonger är tillverkat av slitstarka nylonfibrer som tål hög temperatur. Sidan 294. Armerad plast. För att göra betongkonstruktioner starkare gjuter man in järn i betongen och får då armerad betong. På samma sätt kan man gjuta in fibrer av olika slag i plast och få armerad plast som då blir mycket starkare än plasten ensam. Kolfibrer. Kolfibrer ser ut som svarta trådar och består av grafit. De framställs genom att värmebehandla speciella plasttrådar. Om man gjuter in kolfibrer i plast får man kolfiberarmerad plast som är ett lätt material och flera gånger starkare än stål. Det klarar också av höga temperaturer och används i flygplan och rymdfarkoster. Fiskespön, tennisracketar och skidstavar är ofta tillverkade av kolfiberarmerad plast. Glasfibrer. När smält glas pressas genom fina munstycken bildas tunna glastrådar som kallas glasfibrer. Fibrer med en tjocklek på 0,010–0,025 mm blir glasull som inom byggnadsindustrin används som ljud- och värmeisolerande material. Fibrer som är ännu tunnare används som armering av esterplast och epoxiplast när man bygger till exempel båtar och bilar. Det går också att leda ljus i glasfibrer. I ena ändan av en fiber kan elektriska impulser omvandlas till ljus som i andra ändan på nytt omvandlas till elektriska impulser. På så sätt kan glasfibrer användas för att till exempel överföra telefonsamtal, tv-program och e-post. Aramidfibrer. Fibrer av aramidplast påminner i sin uppbyggnad om amidplast, nylon. Mest känd är fibrerna vid sina handelsnamn som Kevlar och Tvaron. Eftersom fibrerna är mycket starka, lätta och brandsäkra har de fått stor användning i till exempel skottsäkra västar, segel och brandsäkra overaller. Genom att baka in aramidfibrer i epoxi och esterplast får man konstruktioner som är starkare än stål. Övre bildtext. 30% av flygkroppen i JAS Gripen är gjord av kolfiberarmerad epoxiplast. Nedre bildtext. Både segel och skrov har gjort starkare med aramidfibrer. Sidan 295. Utblick. De första plasterna. Biljardbollar tillverkades en gång i tiden av elfenben, betarna från elefanten. Luftblåsor och andra oregelbundenheter gjorde att bollarna inte alltid rullade som man hade tänkt sig. En rik amerikan utlovade en belöning på $10,000 till den som kunde uppfinna ett bättre material att tillverka bollarna av. År 1869 lyckades de amerikanska bröderna Hyatt få patent på en biljardboll gjord av bomullskrut, cellulosanitrat, som behandlats med kamfer och sprit. Det nya materialet kallades celluloid och var i rent tillstånd hårt och klart som glas. Om det upphettades till cirka 100 grader Celsius blev det mjukt och kunde formas till olika föremål. Den största användningen för celluloid var som fotografisk film och leksaksmaterial. Celluloid är mycket brandfarligt och har därför till största delen ersatts av andra plaster. Bordtennisbollar tillverkas fortfarande av celluloid. Eftersom celluloid framställdes från en naturprodukt som redan var uppbyggd av makromolekyler, jättemolekyler, räknas den som en halvsyntetisk plast. Syntetisk betyder framställd på konstgjord väg. Den första helsyntetiska plasten var bakelit. Den framställdes 1917 av belgaren Leo Bakeland med fenol och formalin som utgångsämnen. Bakelit leder värme och elektrisk ström dåligt och används än idag till handtag på kastruller och i elektriska tillbehör. Övre bildtext. De första biljardbollarna var av elfenben men ersattes av bollar av celluloid. Nedre vänster bildtext. Docka tillverkad av celluloid. Nedre höger bildtext. De första telefonerna tillverkades av bakelit. Sidan 296. Återvinning av plaster. Ungefär 7% av allt hushållsavfall utgörs av plaster. Om plast hamnar på soptippen tar det lång tid innan det bryts ner. Eftersom plasterna till stor del framställs av kolväten från olja är ett sätt att elda upp dem för att få energi. Vid förbränningen bildas huvudsakligen koldioxid och vatten. Men då koldioxiden kommer från ett fossilt bränsle bidrar den till ökad växthuseffekt. Många plaster består av mer än kol och väte, exempelvis PVC. Och då dessa förbränns kan det bildas gaser som både kan försura och påverka naturen på annat sätt. Men i stora anläggningar med god rening kan skadliga ämnen tas bort från förbränningsgaserna. Numera har de som tillverkar produkter av plast också ansvar för att den tas om hand när den kasserats. Gamla ketchupflaskor och annan plast som samlas in på våra återvinningsställen tas om hand av företag som mal sönder plasten och tillverkar nya saker av den. Bord, bänkar, blomkrukor, lådor och lekredskap är exempel på saker man tillverkar av återvunnen plast. 1 kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kilo jämfört med att framställa ny plast ur olja. En återvinningsmetod, så kallad kemisk återvinning, som man börjat använda går ut på att upphetta den insamlade plasten till cirka 500 grader Celsius utan att det kommer till luft. Plasten sönderdelas då i de beståndsdelar som den en gång tillverkats av. Av vinylkloridplast får man till exempel saltsyra och kolväten som man kan tillverka ny plast av. Så här tar man hand om dina PET-flaskor. Tack vare att man infört pant på PET-flaskor återlämnas idag nästan 80% av flaskorna som tillverkas. När du lämnat in flaskorna i flaskautomaten trycks de samman i stora balar och transporteras sedan vidare till en fabrik där de mals sönder till små korn. Det mesta av kornen smälts och sprutas ut som tunna polyestertrådar vilka används till kläder som till exempel fleecetröjor. En del av kornen smälts och formas till små provrör, preforms, som värms och blåses upp till nya PET-flaskor. Övre bildtext i 2 delar. Bord, bänkar och blomlådor är exempel på produkter som tillverkats av återvunnen plast. Nedre bildtext. Provrören, så kallade preforms, från återvunna PET-flaskor värms och blåses upp till nya PET-flaskor på bryggerierna där de slutligen fylls med ny dryck. Sidan 297. Gummi. Gummi kommer ursprungligen från gummiträdet som växer vilt i regnskogen runt Amazonfloden. I Europa blev gummi känt under 1700-talet. Upptäcktsresande i Sydamerika fann att indianerna använde gummi till vattentäta tyger, stövlar och flaskor. Gummit fick man genom att tappa ut en mjölklik saft, latex, från gummiträdet. När gummisaften fått stå en tid stelnade den till en gummimassa. I slutet av 1800-talet smugglade man ut frön av gummiträdet till England. Efter en tid i plantskola planterades sedan gummiplantor ut på odlingar i Sydostasien där England på den tiden hade stora kolonier. Den största mängden naturgummi kommer idag från detta område. Nackdelen med naturgummi är att det blir klibbigt i värme och sprött i kyla. År 1839 löste amerikanen Charles Goodyear detta problem genom att blanda gummit med svavel. Gummit blev torrt och fast men gick fortfarande att både tryckas ihop och sträckas ut. Liten svavelinblandning ger ett mjukt gummi och mycket svavel ett hårt gummi. Processen som sker då gummit blandas med svavel kallas vulkanisering. Efter Goodyears upptäckt började gummit användas till en mångfald produkter, bland annat däck som kunde fyllas med luft. Naturgummi är uppbyggt av ett kolväte som kallas isopren. 3 000 till 4 000 isoprenmolekyler är ihopkopplade till jättelånga molekyler och gummi är därför liksom plast en polymer. Övre bildtext. Gummiträdet tappas på sin gummisaft, latex. Mitten bildtext. Isopren, C5H8, monomer. Nedre bildtext. En del av en naturgummimolekyl, polymer. Sidan 298. Naturgummit räcker idag till ungefär 1/3 av den totala gummiförbrukningen. Resten är syntetiskt, konstgjort gummi som framställs av kolväten från olja och naturgas. Ungefär 2% av hela olje- och naturgasförbrukningen går till gummiindustrin. Man har bland annat lärt sig att kopiera naturgummits struktur och framställa syntetiskt naturgummi av kolvätet isopren. Andra viktiga kolväten vid framställning av syntetiskt gummi är buten och butadien. Gummi har många namn. Ett annat namn för gummi är kautschuk. Det kommer från ett indianskt ord som betyder trädets tårar. Gummiträdet kallas ofta för det gråtande trädet. Saften från gummiträdet kallas latex. Samma namn används ofta för det tunna gummit som används i ballonger, kondomer och skyddshandskar. Gummi arabicum är en gummilösning och används som bindemedel i vissa pastiller och tabletter. Rubber, gnuggare, är det engelska ordet för gummi. Suddgummi började användas i England redan i slutet av 1700-talet och fick då namnet rubber. Återvinning av gummi. Varje år kasseras bara i Sverige över 6 miljoner däck. Förr har de flesta av dessa däck slängts på soptippen eller eldats upp. Idag har de som tillverkar däcken också ansvar för att samla in skrotdäcken. Många däck kan användas på nytt om man lägger en ny slitbana på däcket. Däcket regumeras. Gamla däck som inte går att återanvända kan frysas ner i flytande kväve till cirka minus 190 grader Celsius. Gummit blir då sprött och kan krossas till ett fint pulver så att man kan skilja bort ståltrådar och annat material som finns i däcket. Tillsammans med nytt gummi kan det återvunna gummit bli nya däck. Det kan också blandas i asfalt och användas till våra vägar eller bli en viktig beståndsdel i löparbanor. Bildtext. Vid bungee jumping används ett rep som är tillverkat av tunna latextrådar. Ett rep kan bestå av 800 till 2000 tunna trådar som är hoptvinnade till ett tjockt rep.